Välkomna till Skånes taltidning nummer 19 2021 med utgivningsdag onsdagen den 12 maj. Solen gick upp 5.01 i morse och går ner igen 21.07 ikväll. I varsin studio sitter Åsa Kjellman Risi och Birgitta Fredén. Tekniker på sitt håll är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
I nästa vecka öppnar 6 nya vaccinationsmottagningar och 50-59-åringar kan börja vaccinera sig.
Frihetskänsla, biverkningar eller kände inget alls. Erfarenheterna av att få första vaccinationssprutan varierar. Vi har på nytt talat med 3 personer med synnedsättning som alla är i 70-årsåldern.
Olika vaccin ger olika biverkningar. Ingen fördel att byta, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.
Efter många decennier i Malmö ligger SRF Skånes kansli sedan några månader i Hör. Vi åkte dit för en titt och för att höra hur det funkar nu.
Väckelsepredikant klädd i tyll och tiara, eller maken Marks brallor, och dessutom hedersdoktor i Lund. Månadens mångfacetterade ansikte heter Jonas Gardell, bokaktuell i år.
Funktionsrätt Sverige startar rättighetsbyrå med hjälp av pengar från Allmänna arvsfonden.
Öppnat och stängt med spettekaksbageri och postflytt.
Evenemangstips med Näcken och Storken.
Kalendern med bidag och UFO:n.
Anslagstavlan med förenings- och trafikmeddelanden.
Och allra sist redaktionsrutan.
Och vi börjar med nyheter om corona. På måndag den 17 maj öppnar bokningen av vaccination för de mellan 50 och 59 år på 6 orter i Skåne. De första vaccinationstiderna kommer att vara tillgängliga från onsdagen den 19 maj. Sen kommer man stegvis att öppna upp och vara i full gång vecka 23 med 60 olika platser runt om i Skåne för vaccinationer mot covid-19. Men de första ställena är Kry på Stortorget 3 i Malmö, Svea Vaccin, Västra Storgatan 69 Kristianstad, Vaccina, Skelevägen 27 i Lund, Mac People, Stjärnsvärds allé 54, byggnad 51 i Ängelholm, Mac People, Företagsvägen 29, hus 9 i Arlöv, Doktor.se, Storgatan 19-23 i Klippan. Och information om Skånes olika vaccinationsställen och hur man bokar tid finns på 1177.se. Och man kan boka tid på vilken ort man vill. En aktuell lägesbild för hur det såg ut med nya fall per dag de senaste 7 dagarna är att det i medeltal fanns 615 nysmittade per dag. Antalet inlagda på sjukhus i regionen med konstaterad covid-19 var 134 personer, varav 35 vårdades på intensivvårdsavdelning. Folkhälsomyndigheten har under 2 veckor i mars samlat in prover från blodgivare och resultaten visar att 22% på nationell nivå hade antikroppar mot covid-19. Och prover från 8 regioner ingick i undersökningen och i Skåne hade 20% antikroppar av de blodgivare som var med. Jämfört med tidigare mätperiod i början av december 2020 så visar resultaten för de 8 regionerna att andelen antikroppar är 3 gånger så hög nu.
Omkring 370 000 av alla över 18 år i Skåne har nu fått åtminstone en dos vaccin mot covid-19. Och dryga 110 000 har också fått en andra dos. I början av året så ringde vi upp 3 personer i 70-årsåldern som alla har en synnedsättning och väntade på att det skulle bli deras tur att få den första sprutan. Nu har vi pratat med dem igen och de har olika erfarenheter av att bli vaccinerade. Först Eva Melin i Lund som fått sin första dos av AstraZenecas vaccin och känner sig mer fri nu.
Jag fick den för drygt 3 veckor sedan och har inte fått några biverkningar efter den. Mer än att jag kände när jag höjde armen att det kändes lite tungt bara. Men det är det enda jag märkt.
Och hur var det att få den?
Alltså jag tittar gärna när de sticker också, men det, nej, jag märkte ingenting. Jag kände en otrolig lättnad på något sätt. Jag fick AstraZeneca, men det bekymrade inte mig ett dugg. Lätt till sinnes och på bättre humör faktiskt. Jag ringde till min son och min dotter och talade om, nu är det gjort. Nu kommer jag snart. Nu kan vi börja umgås.
Och nu har det gått 3 veckor sedan du fick den här första sprutan. Och det gör att du inte längre behöver vara så rädd för att bli smittad som tidigare.
Jag är ju lösläppt nu och kan börja. Jag ska faktiskt börja gå ut och handla mat själv och gå då som jag gjorde tidigare. Tidigt på morgonen. Och där får jag väldigt fin hjälp i den affären också. Eftersom jag ser det årligt. Så att det, nej, det känns jättebra. Jag känner mig mycket friare och tycker det är roligare att gå ut. Nu kan jag inte skylla på att jag inte får gå ut heller.
Och hur ser du på den andra vaccinationen som du ska få så småningom?
Den 19 juni ser jag fram emot. Och sen hoppas jag att jag är helt fri, eller vad jag ska säga, att det känns. Allting är som det ska vara.
Har du börjat göra upp planer för vad du ska göra när du har fått den andra sprutan?
Jag har ju en dotter som bor i Norge och jag planerar så smått när man får tydligen ett kort att man är vaccinerad att jag kan ta mig till Kastrup och sen flyga till Stavanger. Träffa henne och hennes man som jag inte har träffat på 2 år. Det ser jag fram emot.
Blir man mer uppmärksam på det man kan göra när man har varit med om något sånt här, tror du?
Det tror jag helt säkert att man blir. Jag tänker väl ibland när jag ska göra vissa saker att det här, det känns bra och det här hade jag inte kunnat göra tidigare under det här året. Känner mig friare, helt enkelt.
Men om Eva Melin i Lund inte upplevde några biverkningar av sin vaccination så var det helt annorlunda för Elisabeth Persson i Ystad. Hon fick sin spruta med samma vaccin, AstraZeneca, för 16 dagar sedan och påverkades mycket.
Fortfarande så, och speciellt med AstraZeneca, med allt som har informerats och pratats runt i, kring just det vaccinet, så var jag tveksam. Men jag tänkte att jag måste ju vaccinera mig, antar jag. Och jag tänkte att jag blundar och tar det och så får det bli vad det blir. Och det var ingen som talade om på min vårdcentral. Vi fick inte veta vad vi skulle få för någonting heller. Det får man ju på vissa ställen.
Men när du fick sprutan, visste du inte vad det var som du fick?
Nej, inte förrän. Jag fick precis sprutan, men inte innan.
När du väl var på vårdcentralen, fick du någon hjälp där? För det pratade vi också om, att du undrade hur det skulle gå till och så.
Ja, men det tyckte jag att de skötte bra. Och det är en känd miljö för mig. Och man blev slussad efter vaccinationen till nästa ställe då, där man skulle få registrerat att man hade blivit vaccinerad. Och för tid till nästa vaccin skrevs också upp. Och sen så blev man slussad ut därifrån på ett annat håll. Liksom. Och så skulle man sitta den här kvarten. Nej, jag tyckte att det fungerade bra.
Men sen efteråt, hur kändes det då?
Jag fick vaccinationen på eftermiddagen. Och den dagen så var det okej. Och nästa dag var jag helt utslagen. Och det var som när jag, efter jag hade fått mina stråk. Så jag antar att det var mest hjärnan som blev påverkad. Men kroppen också. Jag hade nog lite feber. Men fullständigt utslag. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte ens äta. Och dag 2 ungefär likadant. Dag 3 började jag bli lite bättre. Och sen blev det successivt bättre. Så efter en vecka så tyckte jag väl att jag kände igen mig själv. Och sen fick jag ett återfall under vecka 2 också. Så jag har haft en kraftig biverkan på AstraZeneca.
I slutet på juni, 9 veckor efter den första sprutan, så är det dags för nästa. Och Elisabeth Persson ska nu först se till att få inskrivet i sin journal vilka biverkningar hon fick av första sprutan. Och hon tycker att även om man får välja att ta eller inte ta vaccinationen så är det ett hårt tryck på att alla ska vaccinera sig.
Den här massiva påtryckningen som också har ju klart att göra med att vi är troligtvis mer skyddade och vi är ju mer skyddade om vi har vaccinet. Det har ju visat. Men det finns ju också människor som inte tål vaccinet och det finns olika vacciner att välja på men vi får inte välja. Så att nu när jag har varit med om det här så har jag funderat och lyssnat av lite mer information om de olika vaccinen. Och jag har ju nu en egen erfarenhet som jag bygger mina frågor på.
Är det så att du vill ha ett annat vaccin om du får möjlighet att välja när du ska ta din andra spruta?
Om det fungerar tillsammans med AstraZeneca så vill jag ha det naturligtvis. Men är det så att det inte fungerar så får jag väl riskera att kroppen får jobba hårt igen för att acceptera det.
Men Elisabeth Persson säger att det inte är säkert att hon reagerar lika starkt igen när hon får den andra vaccinationen. Och även om hon nu fått sin första spruta så vågar hon inte släppa så mycket på isoleringen eftersom smittspridningen är hög och det inte gått så lång tid sedan hon vaccinerades. Hon tycker att de senaste månaderna tagit hårt med den begränsade sociala kontakten och att vara hänvisad mest till telefonsamtal som blir allt kortare.
Man har pratat färdigt, man har frågat färdigt och så det blir nu kortare samtal tycker jag. Man saknar sina andra vänner också. Man talar ju i telefon men vi säger det att nu måste vi snart mötas annars så ja, det påverkar en på ett djupare plan.
I utkanten av Hässleholm bor Ulf Bergstrand som är blind och även han såg fram emot att bli vaccinerad när jag ringde honom i början av året. Men trots att han varit väldigt försiktig så blev han smittad med corona och var sjuk i många veckor.
Jag har ju fått antikroppar. Nu så har jag ju fått min första spruta.
Men du blev smittad med covid?
Ja, det blev jag.
Det blev det allvarligt?
Nej, det blev det inte. Det började som en förkylning så att jag trodde att det var förkylning. Så vi hade ont i halsen och så. Men sen växte det liksom så det blev en klump som rörde sig upp och ner. Liksom. Så ibland var det lite svårt att andas de sista flera veckorna kan man säga.
Hur länge var du sjuk då?
Ja, 7-8 veckor någonting.
Och trots att du var så försiktig så blev du smittad då innan du hann få din vaccination?
Ja, så var det.
Men hur kändes det då när du fick din första vaccination för någon vecka sedan?
Nej, det kändes ingenting. Jag har ju alltid kropparna ut så det spelar ingen roll för mig.
Men när vi talades vid då var du mycket hemma och så och vågade inte ner på stan. Är det annorlunda nu?
Nej, men det har jag varit nu. Jag har varit på stan flera gånger.
Och känns det bra?
Ja, jag känner mig inte orolig alls. Ja, man kollar i affärer och sådär. Handlar det som man har skjutit på.
Vad var det första du handlade när du fick komma ner?
Det var nog att jag bytte batteri på mitt armbandsur. Sen köpte jag ett par nya t-shirts. Så har jag varit på banken och ordnat upp det som jag skulle göra där. Som jag också har skjutit på.
Är det någonting du uppskattar speciellt att göra nu när du kan vara lite friare?
Ja, det är att man kan gå ut som man vill och om det är fint väder så kan man ju gå ut. Nu är man inte tvungen att stanna inne.
Så gör du upp planer nu för vad du ska göra framåt?
Nej, det har jag inte gjort. Utlandsresor och sånt, det får man ju skita på. Det gäller ju inte bara hur det är i Sverige, det är ju liksom hur det är i övriga Europa. Det får man ju också ta hänsyn till.
Det sa Ulf Bergstrand och vaccinet han fick var Pfizer-BioNTechs och han har inte känt av några biverkningar. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
De flesta känner inte av några andra biverkningar av coronavaccinet än kanske lite ont i armen just där man fick sprutan. Men en del får ganska svåra biverkningar. Ska man då försöka få ett annat vaccin eller helt avstå spruta nummer 2 för att inte drabbas igen? Nej, det tycker inte Per Hagstam som är biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.
Det är ju lite skillnad mellan de här olika vaccinerna, men det vaccin som man framförallt kan känna av biverkningar efter första sprutan, det är just Astras vaccin. Där det inte är helt ovanligt med en feberreaktion, man kan få lite ont i kroppen, huvudvärk och liknande. Lite influensaliknande symptom. Det där kan man få på alla vaccinerna, men just för Astras vaccin är det vanligare att man känner av det vid första sprutan, och så brukar det vara betydligt lindrigare efter andra dosen. Vad det gäller de andra vaccinerna, de här som kallas för mRNA-vacciner, alltså Pfizers vaccin och det som kommer från Moderna, där är det faktiskt precis tvärtom, att många berättar om att biverkningarna var svårare på den andra dosen. Så att de skiljer sig åt lite grann så. Men man kan ju allmänt säga att den enda riktiga kontraindikationen så att säga för att ta dos 2, det är ju om man har haft en svår allergisk reaktion som krävt behandling.
Så det är inte en lösning att byta vaccin?
Nej, det behöver det inte vara, för att du kan ju mycket väl få biverkningar på den andra vaccinsorten också. Det är ju generellt bäst att ta dos 2 av samma vaccin som du fick första dosen. Det är där vi har, man har liksom data och kunskap om själva vaccineffekten.
Vad händer om man hoppar över spruta 2 då och säger att jag har fått en spruta och nu är jag nöjd?
Ja, återigen, lite grann beroende på vilket vaccin man har fått. Men risken med det är ju att man inte får fullt skydd och inte heller så pass långvarigt skydd. Så fungerar ju ofta vaccin att man har en så kallad grundvaccinering och sen så tar man en påfyllnad som kallas för en boosterdos, alltså för att kicka igång immunförsvaret ännu mer så att säga, så att man får ett långvarigt skydd och ett fullständigt skydd. Man vet ju att man har ett ganska bra skydd flera veckor efter första dosen. Men hur det är på sikt, så att säga, när flera månader har gått, det vet vi faktiskt inte så tydligt än. Så att det bästa är ju att ta den andra dosen också.
Vet man då hur länge man har skydd efter den andra dosen? Har det gått så lång tid att man kan se det?
Alltså inte om vi tänker oss liksom årsperspektiv och så, men man vet ju att skyddet är bättre efter dos nummer 2, att vad man vet räcker här nu i flera månader. Men det där med behovet av en påfyllnadsdos senare, det är något man tittar på, och det kan ju mycket väl bli aktuellt senare att om inte nu till vintern så kanske nästa vinter, eller att man får någon form av påfyllnad och som sen kanske är lite modifierad för att täcka nya virusvarianter som dyker upp. Det kan vara så. Man jämför lite grann med influensavaccination.
Ja, nya virusvarianter, ja. Ska man fortfarande gå omkring och vara försiktig när man är fullvaccinerad av risken för att man kan drabbas av någon mutation?
Kanske inte direkt för det här med mutationen. Vi har ju än så länge väldigt lite av den typen av mutationer som innebär nedsatt effekt för de här vaccinerna vi använder. Däremot så har vi kvar mycket av de allmänna regler och restriktioner som har gällt nu, även om man är vaccinerad, därför att vi har så pass hög samhällsspridning fortfarande. Sen är ju tanken och förhoppningen att vi ska kunna lätta på det här successivt, och naturligtvis är man ju i en väldigt mycket bättre sits då om man är fullt vaccinerad. Men i det här läget när vi tyvärr har liksom lite, smittspridningen är ganska omfattande fortfarande och har liksom landat på en platå, Så att i det läget så vill vi att man fortsätter med de här allmänna reglerna för att minska smittspridning ett tag till.
Det sa Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne. Och hittills har nästan 88% av skåningarna över 65 år fått sin första vaccindos. Reporter var Birgitta Fredén.
Efter många decennier i Malmö ligger SRF Skånes kansli numera i Hör. Flytten motiverades med att lokalen i Malmö efter inbrott och stölder inte längre kändes säker. Och att Hör i Skånes mitt är lika lätt att nå för alla. Men de dubbla hyrorna de nu får betala kostar hundratusentals kronor. Och de senaste månaderna har två som jobbat där slutat. Vi åkte till Hör för en titt och för att höra hur kansliet funkar nu.
Där susar ett X2000 tåg förbi järnvägsstationen i Hör. Kliver man av lokaltågen här så ligger järnvägsstationen, gamla stationshuset, längs med Järnvägsgatan. Och på andra sidan finns det gamla järnvägshotellet som SRF Skånes kansli nu finns i sedan flytten från Malmö. Trevånings rött tegelhus, lite gul puts på delar av den undre våningen och med granit- och gnejsblock som grund. Och på ena kortsidan så står det hotell, en gammal skylt medfaren av väder och vind. En krog i källaren och en uteservering längs med Järnvägsgatan här. Och i mitten på fasaden här, nummer 8 med skylten Järnkontoret med E. Och här bor SRF Skåne nu.
Hej.
Hej.
Viktor heter jag.
Aha, vi har inte hälsat tror jag.
Nej, jag är ny på kansliet. Vi hälsar på det här sättet ju. Ja.
Vi tar en armbåge. Ja, det var branta trappor här. Högst upp under taket.
Hallå,
hallå. Här har vi en SRF Skåneordförande tror jag bestämt. Yep. Maria Torstensson.
Absolut. Det finns ju en hiss också. Och sen så kommer de att bygga om de här trapporna. Så att de kommer vara lättare för ledarhundarna att gå i. För de är lite svåra nu.
De är lite branta här.
Ja, precis. Det är ju för att det här är påbyggt senare liksom. Ja.
Men det finns en grind där som man inte ska trilla ner i nödan.
Exakt, så är det.
Och lite kontrastmärkning.
Jag har bett Viktor att han visar dig runt. Jag kan hänga på.
Ett loft med, vad kan det vara, drygt 2 meter upp till taket.
Tre nästan.
Ja, här är ett nya hem.
Ja.
Flyttat från Malmö och hit till Järnvägsgatan 8.
Mm.
Trägolv, träparkett.
Mm.
Sluttande tak kan man se.
Mm.
Med så här halvcirkelformade fönster ner mot järnvägsstationen.
Vita väggar tror jag.
Mm. Ja, vad händer här idag?
Ja, vi har... När man kommer upp för trapporna inne i kansliet så har man Henriks rum på vänster sida.
Och Henrik, det är Henrik, ombudsmannen, Henrik Hed.
Han är dessvärre hemma sjuk idag.
Mm.
Om man går förbi det rummet så har man, bredvid det så har man hissen. Rakt fram när man kommer upp för trappen så har man mitt och Annas rum.
Mm. Ska vi titta?
Så det är ett litet steg upp för att komma in till.
Ja, med kontrastmarkerad tröskel där så man inte ska snubbla i
onödan. Så drar vi till vänster så har vi mitt rum.
Och ditt rum, ja, vad gör du här?
Ja, jag är nyanställd kanslist och hjälper jag till vid när det behövs ledsagning och annat. Så just nu så till exempel så håller jag på med mycket med medlemsavgiftsaviseringar som håller på och ska få in årsmedlemsavgifterna. Sen så har vi Annas rum.
Mm, går vi in här. Hej.
Hej.
Och det ser ungefär likadant ut som ditt.
Det är väldigt likt tror jag.
Ja. Ja. Här har vi Anna Balte tror jag.
Ja, det stämmer. Hej.
Som sitter vid ett svart skrivbord och en dator.
Ja.
Ja. Vad är du?
Oj.
Är det en mobil?
Ja, jag svarar i den oftast. Nej, men jag är projektledare för vårt arvsfondsprojekt Skola till arbete. Så det jobbar jag med. Mm.
Och Skola till arbete, lite kort kan man säga att det ska hjälpa synskadade unga att komma från skola in i...
Ja, arbete. Precis. Vi ska ju skriva någon slags vägledning, ska det ut med hur man, ja, men hur man gör och vad man ska tänka på. Sådär. Väldigt kortfattat.
Mm. Punkt. Display har du framför dig?
Jajamän.
Vad gör du idag?
Idag, så just nu så att jag gick igenom lite mejl här. Vi har haft personalmöte på förmiddagen. Så att får man sitta och gå igenom alla mejl som har kommit efter mötet. Så ta tag i det.
Ja, hör. Vad gillar du lokalerna här?
Nej, men jag tycker det är väldigt trevligt. Det är ju betydligt trevligare lokaler än de vi hade i Malmö. Och det är också närmare för mig som bor i Osby att åka hit. Tar ju, med färdtjänst tar det ju knappt en timme och med tåg tar det en halvtimme. Och tågstationen är ju jättenära, så att för mig är det bara fördelar egentligen.
Mm. Ja, vi ska låta dig ringa upp den.
Ja, så precis. Ja. Tack,
jag tar
steget
så du inte snubblar ner där. När man kommer förbi hissen så har man på vänster sida så har vi då Marians rum.
Ja, vi har hört en röst som har pratat i telefon här, tror jag.
Jag är nog med på telefonloopen.
Ja. Marianne Werngren.
Det är jag.
Vad gör du här på SRF Skånes kansli?
Just nu så sitter jag med stiftelsepapper här. Kollar så att allting stämmer som det ska och förbereder för AU-mötet. Och sen så förbereder ju de för styrelsen som ska ha stiftelsemöte i slutet av denna månaden. Mm. Och det är väldigt spännande, det måste jag säga.
Ja, handlar det om att söka pengar då, gissar jag?
Oh ja, det är väldigt mycket iPhone och iPads som folk vill ha ju.
Mm. Jag tjuvkikar lite här på, du har blanketter på din laptop med ansökningar om bidrag.
Ja.
Synskadade stiftelse Skånes samförvaltning.
Ja, så den kan jag absolut göra reklam för att... Där kan man söka allting som är synskaderelaterat naturligtvis. Så att det är bara att chansa att söka och se vad som går igenom. Och då kan jag faktiskt rekommendera att man läser på hemsidan för att under fonder. Där står faktiskt lite grann vad man inte kan söka till bland annat. Och det kan ju vara rätt bra också att veta. Mm. Annars är jag ju, förutom detta så är jag ju vanlig kanslist så att säga. Och är först i telefonloopen, så det är oftast min röst man hör först.
Du bor i Malmö om jag minns rätt.
Jajamensan, jag bor fortfarande kvar i Malmö så jag pendlar upp här ett par dagar i veckan. Mm. Och jobbar hemma de andra dagarna och det är perfekt.
Men du hör till dem som har fått en längre resa då?
Ja, det har jag fått. Men som sagt, det är ju jättebra just det att jag kan växla mellan hemma och här så att säga. Så får jag ut faktiskt det bästa av två världar lite. Man får kontakten här när man ska bolla idéer. Och sen så har jag lugn och ro när jag behöver koncentrera mig där hemma. Så det är liksom det bästa av två världar när man kan vara både hemma och på plats så att säga. Det tycker jag i alla fall. Det passar mig perfekt.
Ja, jag tackar. Du får fortsätta med dina stiftelseansökningar.
Ja, tack.
Ja, då går vi ut genom dörren och hittar Viktor som står.
I slutet på korridoren så har vi då toalett. Sen mitt emot Marians rum så har vi köket.
Här kan vi se att det står tavlor på golvet som väntar att sättas upp. Ett med fruktmotiv och ett med bladmotiv.
Sen har vi gått tillbaka genom korridoren och förbi trappan. Till höger efter det har vi Per-Arnes rum.
Kliver vi in här och ser tre bruna lädersoffor som står i vinkel mot varandra och ett ovalt bord i mitten. Och en Per-Arne som heter Andersson i efternamn som sitter i en hörna framför en dator med stor stil på skärmen. Ja. Vad gör du?
Jag sköter just nu distriktets ekonomi, det vill säga jag går igenom de fakturor som ska betalas, lägger in dem på banken. Efter att de är attesterade och sen går då vår ekonomiansvarig Anders Mordell in och godkänner dem. Så att det är först då de går iväg och sen sköter jag bokföring, tar fram rapporter och sånt. Jag fick ju rika in när ingen ens har upp sig.
Ja, ni har haft en anställd som sköter sånt men som inte är kvar här.
Nej, hon såg upp sig i... slutet på februari och slutade redan den 10 mars för att hon ville ta ut innestående semester. Mm.
Du är förtroendevald och sitter i styrelsen för SRF Skåne men arbetar här hur mycket då?
Ja, jag är här uppe på kansliet två dagar i veckan, tisdag och torsdag. Resten av personalen är här och sen gör jag en del hemifrån så att det blir väl en 18-20 timmar i veckan ungefär.
Mm. Och här på väggarna sitter konst som jag tror hängde med från kansliet i Malmö. Det är väl vallmoblommor i avlånga tavlor på väggarna.
Ja, bra.
Ja, kansliet här har ju omorganiserats en smula. Kanslisamordnaren och arbetsledaren, det vill säga en styrelseledamot, fick ju inte förnyat förtroende efter årsmötet. Så hur, ja, vem bestämmer här nu då?
Ja, Per-Arne har ju varit med tidigare, så att det ligger fortfarande på honom till största delen. Så att det flyter på ungefär som det har varit tidigare. Eftersom både jag och Per-Arne och Anna har varit med på alla personalmöten senaste åren, så att vi är väl rätt så välinsatta i det och har blivit upplärda av Bo hur det kan fungera på ett bra sätt. Men det är Per-Arne som är den som personalen rådfrågar.
Sen så är inte vänster här, så har vi Joel.
Ett halvt trappsteg upp. Och här sitter Joel Östlund Wahlstedt.
Ja, jag är kanslist, men jag är också ansvarig för att utbilda folk om i Prisma, det nya registret. Sen har jag väl hand om hemsidan också. Men det har ju legat lite nere med att åka ut till folk på grund av pandemin.
Mm. Och du hör till de senare här. Glasögon har du och ett blont hår. Och ett av arbetsbiträdena här. Jag hörde att du skulle sluta också i slutet av månaden.
Yes, jag ska gå på föräldraledighet. Jag fick barn i oktober, så ska jag vara hemma med dig istället.
Kommer du tillbaka efter det eller?
Nej. Det är inte jag ska plugga. Till lärare hade jag tänkt på gymnasienivå.
Och då är det kanske så att Viktor ska ta över ditt jobb här då, om jag förstått det rätt.
Exakt. Ja. Sen så har vi maskinrum där vi har kopiator, punktskrivare och ja, lite andra små maskiner för att frankera och sådär.
Rejäl kopiator.
Och sen har vi
det
stora konferensrummet där vi har ett långt konferensbord och en liten fåtöljgrupp.
Här har vi, kan jag inte låta bli att ta i, en hederlig ordförandeklubba som man kan slå i bordet.
Precis, de råkar komma där. Så de kom dit vi flyttade, så att det var väl så. Ja, och sen så är det ju franska balkonger här ute på sidorna.
Mm-hmm.
Det är faktiskt lite fint som är.
Just nu så är det lite tråkigt väder, men annars så brukar vi ha de här dörrarna öppna för att släppa in luft.
Då är vi på den andra kortändan av lokalen och öppnar vi här så kommer mycket riktigt in luft som är kall och är lite våt för det regnar idag. Här har vi utsikt över Pörs centrala by och hustaken runt omkring. Och en spirande kastanje tror jag det är på bakgården här som precis har börjat få löv.
Då har vi gått igenom hela våningen.
Jag kan ju tillägga då att på första våningen när man kommer in i huset så finns det två stycken konferenslokaler som vi också har tillgång till. Så vi har egentligen tre konferenslokaler som vi har möjlighet att använda. Och sen så har vi på andra våningen i huset, vi är ju på tredje, men på andra våningen så finns det ett stort kök med många sittplatser också som vi också kan använda i vid om vi har utbildningar eller vad vi nu har för någonting. Så att det finns många möjligheter i det här huset. I och med att man är på en sån här liten ort så blir man ju mycket mer, man lär känna mycket fler folk.
Mm.
Det märker man på en gång att när man sätter sig i det andra köket där nere så kommer gärna de här många gånger ensamföretagare kommer gärna och sätter sig bredvid och vill gärna prata och sådär. Så att det är nej, roligt. Och vi har hittat bra matställen också där de antingen så kommer de upp med lunchen hit upp eller så kommer vi ner och hämtar och då har de satt i kartonger och sådär. Så att det är väldigt lätt att frakta och lätt att, ja, vi har hittat många bra ställen.
Mm. Lokalerna här känns lite mer överskådliga än de gjorde i Malmö där de var en smula labyrintiska, kände jag i alla fall.
Mm.
Men det kostar ju det här. Är det värt priset att flytta och komma hit till Hör?
Ja, det får ju vara värt priset eftersom det var en arbetsmiljöfråga som största anledning till att vi flyttade. Vi blev ju tunna helt enkelt eftersom det hade hänt saker och hände saker runt omkring på de gatorna där vi hade vårt kontor. och personalen vågade inte jobba själva och så vidare. Och då, det gick helt enkelt inte. Så att det får vara värt det helt enkelt. Det är bara så. Vi har inget val egentligen som arbetsgivare. Dessutom så ligger ju HÖR mitt i Skåne. Så att för alla våra SRF-medlemmar så är det här mittpunkten av Skåne. Malmö har ett eget kontor på lokalföreningen där. Helsingborg har sitt och Lund har sitt. Så att jag tror inte att det här kommer bli sämre för några medlemmar utan snarare bättre för fler.
Sa Maria Torstensson, ordförande för Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt. Vi hörde också Viktor Adell, Anna Balte, Marianne Werngren, Per-Arne Andersson och Joel Östlund Wahlstedt. Reporter i HÖR var Mats Sundling.
Varje söndag besöker han frikyrkan där han rört sig sedan barndomen. Och han kallas också själv för pastor ibland. Andra kvällar showar han iklädd tyll och tiara. Fast just den delen har förstås legat nere under pandemin. Månadens ansikte heter Jonas Gardell, bokaktuell i höst. Och vi träffar honom på Vannås konst i Göingeskogarna. Där dekoren till hans senaste show ställs ut.
Och att det är en gammal teatereffekt för att ge en känsla av att flyga. Och som används i 1600-talet. Så att vi har också använt väldigt gamla tekniker. Och just att vi hade en väldigt duktig ljussättare. Och hon kunde också få fram alla de olika färger som finns. Det är genom att lysa på olika sätt.
Det är högt i tak som i en kyrka eller en katedral, fast det är en gammal loge på det vaktmeisterska slottet Vannås. Vi vandrar mellan enorma målningar av Martin Jakobsson, framstående konstnär och mannen bakom dekoren till Jonas Gardells senaste föreställning Queen of Fucking Everything, som gick på Cirkus i Stockholm före pandemin. Och det är kulisser som konstnären själv handmålat.
Det här är ju också ett sorts protest mot de billiga lösningar. Så att jag är så förtjust i utmaningen att det faktiskt var svårt. Att det faktiskt...
Runt omkring i den just denna kalla vårdag utkylda lokalen lyser starka strålkastare på motiven. En katedralliknande pelargång och fönstervägg möter när man går in. Ett guldgult Disney-slott med tinnar och torn som strålande svävar i en solnedgång eller kanske soluppgång. Vita strålar som slår ner mellan mörka skyar mot en altarliknande formation bland gröna kullar. Med mera, med mera. Jonas Gardell ser liten ut mot de här enorma bakgrunderna.
Sen kan vi säga att det var andra tavlor som bilder som Martin hade sina problem och som han skickade till mig som inspirerade till mycket av kostymerna och till andra numret.
Ja, jag bytte kläder ganska ofta. Men huvudsakligen är jag ju pojke med elefantbyxorna. Sen många, många år så har jag en sorts uniform där jag har elefantbyxor med elefanttyg. Och det tyg som jag faktiskt hittade, Estrid Eriksson som designade och brukar säljas på Svenskt Tenn som ett möbel- eller kuddtyg. Men som jag har haft som byxor. Och den här gången var det rosa. Allting var i rosa och mycket glitter. Lite för att föreställningen Queen of Fucking Everything var från början tillkommen för att trösta min dotter när hon var rädd och trodde att världen skulle gå under. Så att det är mycket, mycket Disney-estetik i den.
Du hade också mer på dig under den föreställningen.
Ja, eftersom jag var queen, jag var drottningen, så hade jag en silvertiara. Jag hade en fantastiskt tydlig käp med så mycket volanger och släp att den fastnade. Alltså då många dansarna gick ju på den och sånt där. Det rasslade och prasslade och glittrade om mig i hela föreställningen.
Om du berättar, hur ser Jonas Gardell ut som sitter framför mig här i detta nu?
Ja, hade du varit i publiken och haft synskada, då har det hänt flera gånger att jag har gått ner och sagt, men då får du känna lite då. Så du skaffar en uppfattning. Och det har varit trevligt. Jag är inte helt nyklippt, för jag har så kort och stubbigt hår att när det är helt nyklippt är det som att dra över en sån här igelkott. Men det är det inte just nu, men jag har tunt hår och jag har just nu kall näsa för att det är lite för kallt ute. Och jag har ganska mycket rynkor och skrattgropar och blå ögon och på mig en hyfsat dyr tröja jag troligen fått av Mark. Ett par ljusblå eller himmelsblå Adidas-skor som jag fått av Mark. Och ett par byxor som jag har troligen stulit från Mark, för det är inte min storlek. Jag använder Mark som en sorts blandning mellan make och butik. Nästan alla kläder jag har antingen fått av Mark eller också öppnat en av hans byrålådor och säger titta vad jag har hittat. Och så beslagtar jag det.
Och vad är det för färg på kläderna?
Jag är mörkklädd helt och hållet idag, så den enda färgklicken är de här himmelsblå skorna. Och så har jag en liten trasa runt halsen som man tror är billig, men det är den inte alls, för det är Armani. Och dyrt som arslet.
Och så har du glasögon.
De är lite Clark Kent-aktiga, ganska ordentliga bågar. Och får mig att se både intelligent och stilig ut.
Det ska sägas direkt att vi har träffats förut, och jag tror första gången var när jag intervjuade dig en bit in på 80-talet och när du var fredsaktivist och det var bilder på dig där du blir bortsläpad av poliser.
Precis, och det är ju i så fall måste vara så tidigt som 83-84, för jag debuterade som författare 85 och får mitt genombrott redan 86. Så att om jag inte känns som författare så måste det vara före det. Och då är det ju väldigt länge sedan. Då är det till och med innan jag träffade Mark.
Du var väldigt, som jag minns dig, väldigt självsäker i förhållande till det du pratade om. Kommer du ihåg det här med aktioner under fredsrörelsesammanhang?
Absolut. Alltså, ja. Du sa att jag var aktivist. Jag är ju fortfarande aktivist. Jag är ju, det där har jag helt slutat att skämmas för. Att jag har en agenda. Jag vill någonting. Jag vill påverka människor. Jag vill förändra världen. Så har jag alltid varit. Och det tror jag är en del av mitt frikyrkoarv. Där man, i det frikyrkliga är ju att man har ett stort socialt patos. Och att man vill göra, liksom make it a better place. Och då var jag ju oerhört engagerad i någonting som i icke-våld och civil olydnad. Det vill säga Martin Luther Kings och Mahatma Gandhis tillvägagångssätt. Att bryta mot orättfärdiga lagar för att liksom förändra samhället. Det kunde vara att man kunde blockera en myndighet som man tyckte inte skötte sig. Eller som till exempel i homosammanhang så ockuperade ju Socialstyrelsen ett par gånger. Och det finns ett rykte om att jag var med och ockuperade det den gången 79 då sjukdomsstämpeln avskaffades. Men se, det var jag inte, för då var jag bara 15.
Bokdebuten Passionsspelet kom 1986 alltså och hyllades. Jonas Gardell etablerade sig också som komiker och började göra shower. Ur minnets gömmor dyker en bild upp. Jag står på Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Jag tror att han showade på teatern Intiman då, vid Odenplan. Och det är kväll, kanske en två timmar till föreställning. I andra änden av perrongen ser jag Jonas med en fullstoppad plastkasse i handen, vardagsklädd. Vad säger den här bilden om honom?
Det är att jag faktiskt mycket medvetet när jag till exempel uppträdde på Konserthuset som första svensk komiker någonsin som gjorde det. Så tog jag alltid tunnelbanan till Konserthuset med scenkläderna i en plastpåse. Och det var nästan en principgrej för mig att behålla fötterna på jorden.
Har du inte kvar dem på jorden nu?
Jo, jag har fortfarande. Fast nu blir det tygkasse för jag är så miljömedveten. Alltså det är ju naturligtvis märkligt att vara mig så tillvida att jag är ju en väldigt publik- och folkkär person. Sen många år tillbaka. Jag spelade in något tv-program häromdagen där de har tagit fram något klipp från en av de första stora intervjuerna 85 i Nya Värmlands tidningar, och där på första sidan så var det foto på mig och så presenterades jag redan då bara som förnamn. Jonas har gjort det och det. Det var som om de redan då anade att jag skulle bli Jonas med hela svenska folket, och att man, det räcker om att säga Mark och Jonas så vet alla vilka det är. Så att på ett plan är det ju märkligt att vara mig, för att jag vet ju att jag är oerhört känd. Och att, jag tror folk oftast betraktar mig som en del av familjen. Folk är väldigt, inte särskilt rädda för mig, känns det som. Utan man vågar gå fram och prata och man vill tacka för något eller säga något. Och kvinnan som körde mig i taxi från stationen hit, hon hade med sig någon av mina böcker. Mormor gråter, och berättade att familjen hade som tradition att varje julafton läste de hela Mormor gråter. Och så frågade hon om hon kunde få en dedikation och ett foto och sådär. Och det är ju väldigt fint, tycker jag. Så att jag tycker jag nog bitvis har kvar de där fötterna på jorden.
Om du skulle ha Jonas 13-14 mobbad i plugget och som hade det väldigt tufft, vad skulle du säga till honom precis nu?
Ja, 13-14-15 vet jag inte om jag var så mobbad i skolan, men däremot så hade vi ju missbruk i familjen och jag var tonårsprostituerad och dessutom våldtagen, serievåldtagen och sådär. Jag hade ju en väldigt tuff uppväxt. Och jag har ju nu barn som är i tonåren. Och så har jag sagt till dem att livet kan vara rätt tufft när man är tonåring. Då har jag sagt att skriv ett kontrakt, det gjorde jag när jag var 16. Ni får inte ta livet av det förrän. Ge det 5 år, för det blir bättre. Och 5 år efter det kontraktet, då hade jag debuterat som författare och jag hade hittat min, det jag då trodde skulle vara mitt livs stora kärlek, Stefan. Så livet blir bättre.
Ja, visst kan livet bli bättre. Men hur långt är det kvar till en bättre värld? Är vi framme snart?
Framme kommer vi aldrig vara. Men det är väldigt tydligt att eftersom vi har tillgång till världen på ett annat sätt, så är vi också mycket mer medvetna om att om variationen, om vilken enorm bredd det finns, hur stort spektrat det är av människor och åsikter, och jag tycker si och du tycker så, och det här gillar jag och det här gillar du. Och att man vet att man har nog lättare också då via att man är så tillgänglig online att hitta communities, alltså kommuniteter där man kan hitta likasinnade människor som är som en själv. Så om du bor på landsbygden och tycker att du är väldigt ensam i vissa intressen, så kommer du kunna bara några knapptryck bort hitta andra som faktiskt har de intressen och bara lite mindre ensam. Och det finns också naturligtvis en mycket, mycket högre förståelse eller insikt i att det finns människor som inte ser ut som jag. Men det gör ju också att vissa människor å andra sidan kan tycka det är skrämmande, vilket gör att de kan också bli så ännu mer hatiska mot det. Så det har ju blivit mycket, mycket bättre generellt, men detta mycket, mycket bättre hotar ju vissa människor och de har ju blivit mer hatiska. Skillnaden i hatet nu är att då var man tvungen att skriva ett brev, hitta en adress, komma med ett frimärke för att komma fram. Idag är det ju bara att skriva en elak kommentar på Facebook eller på Instagram eller Twitter. Och det gör ju att hatet har mycket lättare att få utlopp. Nu läste jag faktiskt bara att Twitter just nu ska införa en varning ifall du är för elak. Och säga så här, skulle du verkligen vara så här elak? Skulle du inte tänka lite till? Och tydligen, när de har gjort experimentet, så är det alltså en stor procent låter bli att publicera det när någon påpekar att det här är ganska elakt. Så det verkar fungera att en varningsklocka, att märker du inte själv nu är du elak. Det tycker jag är fascinerande.
Ditt eget arbete från scen, i allt du skriver, i allt du gör. Jag tänkte på, jag satt och tittade på en upptagning av en av showerna. Och då pratade du om AIDS-serien, Torka inte tårar.
Torka aldrig tårar
utan handskar. Och när du nämner Torka aldrig tårar, så blir det en spontan applåd i publiken när de hör titeln.
Alltså, Torka aldrig tårar hade ju ett enormt genomslag. Och det fantastiska med Torka aldrig tårar att det på något sätt gjorde bögen och fjollan folkkär. Att det gjorde att man förstod att de här människorna som hade dött en för tidig död och som ofta blev skildrade då som ett hotfullt främmande, inte var något hotfullande främmande, utan det var vackra, väldigt älskvärda pojkar som vi borde ha tagit tiden att lära känna. Och det tror jag man förstod med Torkade tårar utan handskar.
Hjälpte det även de som stod och hånade att på något vis ta sig ur det genom att läsa det och få det in face?
Det var ju rätt många som bad om ursäkt. Det var tidningar som publicerade ursäkter. Och det var en del journalister som hade skrivit väldigt illa då, som skrev till mig och sa att egentligen skulle jag vilja be om ursäkt till de döda, men de är döda, så att du får min ursäkt. Hade jag kunnat göra någonting för att köra om där hade jag gjort det. Den nya romanen som kommer nu, Ett lyckligare år, handlar om kärleken innan kärleken fick ett språk. Och de som då kämpade för att ge det ett språk, ge kärleken ett språk. Både på 1800-talet, men sen också hur några unga människor, 20, 21, 22, 23, 24 år gamla i Örebro, bestämmer sig för att de har också rätt att vara lyckliga. Och de bildar någonting som heter Gay Power Club 1 i Örebro. 71, mest för att få dansa, men också för att förändra världen. Och båda två är ganska bra.
Den kommer i höst. Vad har du hittat som har förvånat dig när du har researchat för det här?
När jag researchade så upptäcker jag framförallt att det här är en historia som vi aldrig fått lära oss. Det är en historia som på något sätt har inte bara undgått utan undlåtits oss. Man har liksom inte berättat vår historia, för att i det längsta har vi trott att vår historia inte var värd att berättas. Och när jag researchade då också tiden för de här första liksom, kämparna på 69, 70, 71, så inser jag också att jag kommer över ett par tjejer som heter Vanja och Kerstin. Jag har läst alla historiska böcker om den svenska liksom, homosexualitetens historia och om kampen. Utan nämns ingenting om Vanja, nämns ingenting om Kerstin. De här historikerna har gjort som historiker alltid gjort. De har helt enkelt tyckt att brudarnas insats var inte värd att nämna. Och så hittar jag att de som driver kampen, förutom en kille som jag i boken kallar Ronny, så är det då den här lesbiska paret Vanja och Kerstin som förlovar sig i mars 1971. Sen när de får sin förlovningsannons nekad i Nerikes Allehanda för att de är två tjejer, då blir Vanja riktigt sur, så hon får in i Aftonbladet istället. Och det i sin tur gör att både tv och tidningar hör av sig för den här jättekonstiga förlovningsannonsen med två tjejer. Och de på något sätt blir utställda i hela Sverige med, liksom, som flickorna som vill gifta sig. Och det är ju underbart att få återupprätta dem. De är så värda att lära känna också. När du läser den så kommer du bli verkligen lida med de här 1800-talspojkarna, för deras romans är så omöjlig. Det går inte att hålla upp ett förhållande. Det går inte att vara öppen. Det går inte att vara stolt över dig själv. Det går bara inte. Det enda du kan hoppas på är en framtid där det ska gå att vara lycklig. Det är därför de drömmer om ett lyckligare år.
I recensionen av den senaste showen så kallades du pastor Gardell.
Jag är ju pastor. Alltså jag har ju, dels så är jag ju mycket till kyrkouttalar också och predikar, men jag har ju också, hela mitt sätt att ta publiken är ju väckelsepredikanten. Och det är jag ju väldigt stolt över. Jag är väldigt, väldigt glad över att jag kommer från väckelsetraditionen.
Och hur bemöts du idag av väckelsekristna?
Alltså min barndoms baptistförsamling är jag medlem i. Och jag är ju en churchgoer, jag går ju varje vecka. Och det är en fantastisk kyrka som har regnbågsflagga på ytterdörren där det står här alla välkomna. Och min barndomsförsamling, manskyrkan, var dessutom första frikyrkan att godkänna samkönade äktenskap, och man gjorde det före Svenska kyrkan. Så att just det huset har faktiskt ingen skuld att försona sig med. Men sen om du går längre ut på kanten, alltså nu kommer till liksom pingströrelsen och evangelikala kyrkorna, där har du ju just påbörjat en förändringsprocess som faktiskt mestadels kommer underifrån från medlemmarna, som inte längre går med på att de auktoritära ledarnas liksom syn på synd och skam. Och det är fascinerande att se att den förändringen faktiskt kommer underifrån.
Och hur stor del har du i att den förändringen kommer?
Det är inte min sak att bedöma, men någonting litet har jag gjort för att vända vinden.
Det sa månadens ansikte Jonas Gardell, som förutom mycket annat också är teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Och i löpsedeln på vår hemsida hittar du ett bonusspår där han resonerar kring blindhet i bibeltexter. Boken Ett lyckligare år utkommer i september. Reporter var Dodo Parikas.
Vilka rättigheter har en person med funktionsnedsättning? Och vart kan man vända sig för att kräva sin rätt? Det ska Funktionsrättsbyrån hjälpa till med. Paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige har nämligen fått stöd från Allmänna arvsfonden för att bygga upp Funktionsrättsbyrån. Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna vända sig dit för att få individuell rådgivning om hur de kan ta tillvara sina rättigheter i samhället. Det kan gälla sånt som sjuk- och aktivitetsersättning, LSS, bostadsbidrag och arbetsrätt. Enligt planerna ska verksamheten med telefonrådgivning vara igång i oktober och en socionom och en jurist ska ansvara för verksamheten. Arvsfondsprojektet sträcker sig över 3 år, men stödet behöver finnas kvar så länge som människors rättigheter inte tillgodoses, säger Funktionsrätt Sveriges kanslichef Niklas Mårtensson i ett uttalande på förbundets hemsida. Funktionsrättsbyrån kommer inte att ta upp frågor om sjukvård och behandling. Sånt hänvisas till patientorganisationerna. Inte heller diskriminering tas upp. Där kommer Funktionsrättsbyrån att samarbeta med de olika diskrimineringsbyråer som finns i landet. I Skåne arbetar Malmö mot diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne med utbildning och rådgivning gällande alla former av diskriminering. Alltså inte bara mot personer med funktionsnedsättningar.
Öppnat och stängt. I Ystad har Postnord flyttat från sina lokaler på Lagmansgatan till Öja verksamhetsområde och med adressen Norra Sinkgatan 35. Efterhand kommer även posthanteringen för Tomelilla, Skurup och Sjöbo samlas under samma tak. Flytten innebär att brevlådan med sen tömning på Lagmansgatan kommer att flytta till Postnords servicecenter på Norra Sinkgatan 35. I Ystad har Världsbutiken öppnat i nya lokaler på Stortorget 15. Det som säljs kommer från små producenter på den södra halvan av jorden. Återvunnet, naturmaterial och fair trade är ledorden. På Kävlinge station är hissen på stationens västra sida ner till gången under spåren närmast spår 1 och bussterminalen, avstängd mellan 17 maj och 27 juni. I Simrishamn har ett turistcenter på Marint Centrum, Varvsgatan 4, öppnat för besökare igen. De har öppet vardagar mellan 10 till 17. I Vä i Kristianstad kommun har ett spettkaksbageri öppnat. Det är anrika G. Holmqvist spettkaksbageri i Nosaby som flyttat, fått ny ägare och nytt namn, nämligen Kristianstad spettkakan. Spettkaka finns även som topping på den glass som de säljer.
Evenemangstipsen inleder vi med en del flyttade konserter. Bo Kaspers orkester skulle ha gett sin uppskjutna konsert på Malmö Arena i pingst. Så blir det inte. Föreställningen 23.55, Hjärtat håller takten, har flyttats till den 29 oktober. Redan köpta biljetter gäller fortfarande. Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Chess på svenska skulle ha spelats på Helsingborg Arena nu i juni. Nu blir det istället den 11-20 februari 2022. Nordic säljer biljetterna och har man frågor kan man också vända sig till arrangören Sinne och Sen på mejladressen ekonomi@sinneosen.se. Sinne och Sen är ett ord. Sofiero ställer in och flyttar konserter efterhand. Thomas Ledin har fått ett nytt datum den 1 juli 2022 och konserten med Magnus Uggla, Miss Li och Petter flyttas till den 29 juli 2022. Biljetter köpta till de inställda konserterna gäller då. Sofiero flyttar också fram invigningen av utställningen Evigt mode, en utställning om vår tid. Och utställningen i kronprinsessan Margaretas fotspår i Rododendronhuset är fortsatt stängd. Men slottsparken och trädgården håller öppet liksom kafé, restaurang och butiker. Så en del som faktiskt troligen blir av. Och eftersom det är friluftslivets år, förhoppningsvis skönt majväder och dessutom coronasäkrare, blir det i huvudsak tips om utomhusaktiviteter. Nykläckta storkungar kan man träffa på söndag den 16 maj i storkhängnet i Fulltofta utanför Hörby. Klockan 13-15 är det besökstid på Stork-BB och man kan få höra om storkens historia, om storkprojektet och om storkens flyttning. Söndagen den 6 juni har ungarna börjat växa sig stora och det är dags för ringmärkning. Då är storkhängnet öppet 13.30-15.30. Inträdet vid båda tillfällena är 100 kronor för vuxna och gratis för barn under 15 år. För mer information mejlar man paulviberg@hotmail.com. Och Paul Wiberg, Wiberg med W, skrivs ihop i ett ord. På måndag den 17 maj inleds City Art Week i Kristianstad med utställningar, ny konst i skyltfönster och så ska Kim Demone uppföra Citys andra väggmålning på Västra Vallgatan 24. Det är 75 år sedan pollenkungen Gösta Karlsson hävdade att han mött ett UFO i Sibirienskogen utanför Ängelholm. Och det uppmärksammas med guidade vandringar till UFO-monumentet tisdagen den 18 maj och måndagen den 28 juni, båda dagarna klockan 19.30. Guide är Ingrid Perssons skog och hon berättar också om flygsanden, Linné och Per Albin-linjen. Priset är 130 kronor för vuxna och 80 kronor för 12-19-åringar. Det är begränsat antal deltagare och bokning krävs på 0738 503343. Samling vid skylten Fågelskyddsområde UFO på parkeringsplatsen vid Sibirienvägen nära stranden. Torsdagen den 20 maj och sen varannan torsdag till och med den 29 juli kan man gå en guidad trädvandring i Sankt Larsparken i Lund. Turen tar 1,5 timme och utgår från Sankt Larsväg 90 klockan 18. Biljetter för 130 kronor säljs av Ticketmaster. Deltagarantalet är begränsat till 15 personer. Ledsagare till personer med funktionsnedsättning och barn under 10 år går gratis men måste ha en biljett som kan beställas via biljettbyrån på 046 13 14 15. Lördagen den 22 maj infaller den biologiska mångfaldens dag. Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg bjuder in till en närmare titt på Lillarydsgårdens marker med ängsväxter, åkergrödor och hotade åkerogräs. Start från huvudentrén klockan 14-16. Deltagandet är begränsat och kostar 80 kronor. Unga upp till 18 år går gratis. Upp till 16 år enbart i målsmans sällskap. Förbokning är obligatorisk och görs i Fredriksdals entré, i receptionen på Kulturmagasinet eller Dunkers kulturhus. I Trelleborg släpps palmerna ut från växthusen med början lördagen den 22 maj. Men liksom förra året får man följa evenemanget digitalt på hemsidan trelleborg.se. Utanför museet finns dock en specialbeställd palm i tyg att beskåda. Årets palmutmärkelser avslöjas den 29 maj, även det digitalt. Konsert av Näcken kan man uppleva, kanske, vid Forsakar söndagen den 23 maj. Det är Naturen Vattenriket som ordnar två sagovandringar ledda av Tine Winter från Sagomuseet i Ljungby genom skogen upp till det övre fallet där Näcken kanske sitter och spelar på sin fiol. Naturums naturvägledare är med och berättar om djur och växter längs vägen. Vandringen är cirka 1 kilometer men går i kuperad terräng över stockar och stenar och i trappor. Vid det övre fallet avslutas den guidade turen och var och en tar sig på egen hand tillbaka till startpunkten, parkeringen. Turen är gratis men på grund av begränsat antal deltagare måste man anmäla sig till naturum@kristianstad.se och då också ange om man vill gå klockan 10 eller klockan 12. En hyllning till Jussi Björling blir det i Djurets kyrka utanför Kristianstad onsdagen den 26 maj klockan 19. Det är Henrik Lagerkrans och Per Anders Hedlund som framför flera av Jussis mest kända operaarior och dessutom Ack Värmeland du sköna och förstås Till havs. Det här är en föreställning i Riksteaterns regi och det är också hyllningen till trubaduren Olle Adolfsson i Brunnen i Arkelstorp måndagen den 31 maj klockan 19. Det är Anders Anton som sjunger Adolfssons visor. Biljetterna kostar 190 kronor, 95 för ungdomar vid båda tillfällena och bokas via kristianstad.tf/riksteatern.se eller 044-125-820 dit man också kan ringa om man har frågor kring arrangemanget. I biljettpriset ingår kaffe eller te som serveras från klockan 18. Det blir smörgås i Djuröd och hembakat i Arkelstorp. Biblioteken i Kävlinge arrangerar bokluncher utomhus. Det blir boktips och så bjuder man på en lätt lunch. I Folkets park i Löddeköpinge fredagen den 28 maj och vid Kävlinge bibliotek på Kvarngatan 17 den 4 juni. Båda gångerna klockan 12-13. Det är gratis, men man måste föranmäla sig till biblioteket och ta med sin egen stol eller filt att sitta på. Biljettinformation. Ticketmaster 077-170-7070. Nordic 0455-619700. Dunkers biljettcentral 042-10-7400. Fredriksdals museer och trädgårdar 042-10-4500. Kalendern vecka 20 inleds med måndagen den 17 maj som är helgdag i Norge. Och överallt annars i världen där norrmän finns hissas också den norska flaggan. Tusentals 17 maj-tåg med gutte- och jäntekorps och festklädda barn med flaggor går genom små och stora städer och byar i Norge. I Oslo kan tusentals barn marschera uppför paradgatan Karl Johan till slottet där kungafamiljen vinkar från balkongen. Så brukar det i alla fall vara. I fjol uppmanades alla att fira hemma och även i år blir firandet digitalt. Dagen firas till minne av att kungen, Christian Fredrik, skrev under Norges grundlag i Eidsvoll nära Oslo den 17 maj 1814. Norge blev ett självständigt land i ungefär ett halvår innan man ingick en personalunion med Sverige. Det vill säga, den svenska kungen blev kung över Norge också, och det varade till 1905. Grundlagen fick man dock behålla hela tiden. Den svenska kungen Carl Gustav deltar denna dag i en digital vårsammankomst i Gastronomiska akademin. Oklart dock hur den gastronomiska förtäringen ordnas. Den irländska sångerskan Enya fyller 60 år och Nederländernas drottning Maxima blir 50. Rebecca och Ruben har namnsdag. Det är den internationella dagen mot homo- och transfobi och den av FN instiftade internationella telekommunikationsdagen. Tisdagen den 18 maj firar vi Erik. I riksdagen är det interpellationsdebatt och socialminister Lena Hallengren ska svara på en rad frågor om munskydd, långtidscovid, tester och vaccinationer. Kulturminister Amanda Lind har fått frågor om pandemiregler för ridsport och tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ska redogöra för Samhalls grunduppdrag och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Debatten börjar klockan 13 och kan följas på riksdagens webbplats. För 75 år sedan, 1946, mötte Gösta Karlsson ett UFO i en glänta utanför Ängelholm. Av utomjordingarna, åtminstone hävdade han det själv, fick han ett recept på pollenallergimedicin som han producerade med stor framgång och fick smeknamnet Pollenkungen. 1972 lät han uppföra ett monument, en modell av det rymdskepp han sa sig möta, på platsen för landningen i den så kallade Sibirienskogen. Onsdagen den 19 maj har Maj och Majken namnsdag. Vaniljglass med persika och hallonsås. Det är den smaskiga efterrätten Peach Melba, uppkallad efter den australiensiska sopranen Nellie Melba, som föddes just denna dag 1861. Torsdagen den 20 maj är det världsmeteorologidagen. Alltså inte meteorologi, utan det här handlar om mätning av alla typer av storheter inom främst fysik och elektronik. Svårare än man kanske tror, eftersom mätningen i sig ofta påverkar det man ska mäta. Till exempel kan termometern kyla ner den varma vätska den stoppas ner i för att kolla temperaturen. Ingen katastrof om det gäller degspad, men allvarligt i vetenskapliga sammanhang. Det är också internationella bidagen som är en FN-dag. För 80 år sedan invaderade Nazityskland Kreta för att förhindra att britterna skulle kunna använda ön som flottbas och bas för bombflyg. För 65 år sedan sprängde USA världens första vätebomb över Bikini-atollen i Stilla havet. För 15 år sedan vann Finland för första gången Eurovision Song Contest genom den maskerade heavy metal-gruppen Lordi och deras hard rock Hallelujah. Amerikanska sångerskan och skådespelaren Sherilyn Sarkissian, mera känd som Cher, fyller 75 år och Carolina och Carola har namnsdag. Fredagen den 21 maj har Konstantin och Conny namnsdag. För 100 år sedan föddes den sovjetryske kärnfysikern och medborgarrättskämpen Andrei Sacharov. Han fick Nobels fredspris 1975 och dog 1989. Det är den av FN instiftade världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Lördagen den 22 maj är det pingstafton och Hemming och Henning firar namnsdag. Det är den internationella dagen för biologisk mångfald, instiftad av FN 1993 för att just påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för livet på jorden. Vill man uppmärksamma mångfalden kan man göra en picknick i naturen. Det är nämligen också picknickens dag, dock inte instiftad av FN. Söndagen den 23 maj gratulerar vi Desideria och Desiree. För 85 år sedan invigdes Bromma flygplats i regn och dimma av kung Gustav den V. Första passagerare att anlända var prins Bertil. Flygplatsens vara eller inte vara har diskuterats flera gånger sedan dess. Så sent som i april i år förklarade regeringen att man vill lägga ner den. Men en majoritet i trafikutskottet är emot och kräver utredning. För 70 år sedan presenterade förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing världens första pappersförpackning för mjölk. Den kallades Tetra Pak och redan i november kunde man börja köpa grädde i den trekantiga och svårhällda förpackningen. För 25 år sedan nådde äventyraren Göran Kropp som första svensk toppen av Mount Everest utan hjälp av syrgas och bärare. På Cypern hålls parlamentsval.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller endast två regionala meddelanden samt ändringar i busstrafiken. SRF Riks meddelar att synlinjen har återstartat. Dit kan såväl SRF-are som andra ringa och ställa frågor om allt möjligt kring synskador och synskadade, om SRF, rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter med mera. Dessutom kan man anmäla problem som uppstått, exempelvis kring färdtjänstresor eller ledsagning i samband med tågresor. Telefonnummer till synlinjen är 08 39 93 00. Och telefontid är måndagar, tisdagar och onsdagar 10 till 15 med lunchstängt mellan 11.30 och 12.30. Och det går också bra att skicka e-post till synlinjen snabla@srf.nu. Och i förra veckans nummer råkade en del av e-postadressen till synlinjen falla bort, så vi tar den igen. synlinjen@srf.nu och ingenting annat. Så har SRF Skåne en inbjudan till digitala kulturcirklar i luffarslöjd i samarbete med ABF och kulturprojektet Skapa loss. Cirklarna genomförs som Teams-möten. Luffarslöjd, även kallat trådslöjd, trådarbete eller trådtjack, är en slöjdform och teknik där man böjer, flätar, tvinnar med mera samman metalltrådar till olika föremål. Brödnaggar, korgar, ljusstakar, skålar och vispar är bara några exempel. Slöjdarten har fått sitt namn från den tid då många så kallade luffare vandrade runt och sålde bruksföremål som de själva tillverkat med enkla tänger och järntråd. Nu hittar man mer fantasifulla skapelser i den varmglödgade ståltråden. Träd, fågelbord, djur, växter, figurer i olika materialkombinationer. Mässingstrådar, pärlor och olika prismor är exempel på hur man förgyller sina verk. Lär dig några av luffarnas gamla tekniker och smycka ditt hem med användbara objekt. Med hjälp av Melker Rosenberg som är konsthantverkare i trådslöjd och en av ABFs cirkelledare kan vi nu få prova på att lära oss grunderna i trådslöjden under två tillfällen för att pröva på att göra ett par objekt. Vi kommer att skicka hem ett startpaket till er som anmält sig. Det är ett begränsat antal deltagare till denna cirkel, men vid stort intresse skapar vi fler cirklar. Cirkelstart så fort vi har fått full grupp. Observera att anmälan sker till Sara Eriksson, ABF Nordvästra Skåne, e-post sara.eriksson@abf.se. Direkttelefon 042 590 45. Växel 042 590 40. Uppge namn, adress, postnummer och ort samt personnummer och e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen och det gör även aktivitetsansvarig Liss Malmborg SRF. E-post liss.malmborg@gmail.com. Telefon 070 242 60 74. Kontakta också gärna Liss Malmborg om du vill fråga eller tipsa om fler skapa loss aktiviteter eller Maj-Britt Ryman 070 324 66 09. E-post maybritt.ryman@gmail.com. Välkomna med din anmälan. Arbetsgruppen Kultur och fritid. Och vi har några ändringar i busstrafiken. I Sjöbo pågår ett vatten- och avloppsarbete i korsningen Gamla Prästavägen och Stora Vanstadsvägen som påverkar busstrafiken med regionbuss 338 fram till den 14 juni. Hållplatser som stängs är hållplats Hedenberg, läge A och B, hänvisning till hållplats Lövestaby cirka 1,5 kilometer i nordöstlig riktning på Lövesta landsväg. Hållplats Maglebergsgård, läge A och B, stängs. Hänvisning till hållplats Lövestaby, cirka 2,8 kilometer i nordöstlig riktning på Lövesta landsväg. Hållplats Vanstad, läge A och B, stängs. Hänvisning till hållplats Esperöd torget, cirka 4,1 kilometer österut på Byavägen. Hållplats Nyåkra, läge A och B, stängs. Hänvisning till hållplats Esperöd torget cirka 3,1 km österut på Byavägen. Hållplats Esperöd N läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats Esperöd torget cirka 1,5 km i sydöstlig riktning på Byavägen. I Ystad kommer ett vägarbete på Källsjövägen att hålla på längre än vad som var tänkt. Och det kommer att pågå till den 14 maj klockan 17. Vägarbetet innebär att linje 4 fått en ny körväg och två hållplatser har stängts. Den ena hållplatsen är Anders Stålsväg, läge A och B. Hänvisning till tillfällig hållplats på Källsjövägen strax öster om korsningen med Hedeskogsvägen, cirka 550 meter i nordvästlig riktning. Och den andra är hållplats Källsjö, läge A och B, som också har stängts. Även här hänvisas till den tillfälliga hållplatsen på Källsjövägen strax öster om korsningen med Hedeskogsvägen. I Malmö gör ett vägarbete att Käglingevägen har stängts mellan korsningen med Ystavägen och Kantyxegatan för genomfart. Linje 31 får en tillfällig körväg och ett stort antal hållplatser i Fosieby industriområde dras in. Och så ska det vara fram till den 21 juni. För mer information ring 0771 77 77 77. Och det var allt för Skånes taltidning den här gången och nästa nummer av tidningen har utgivningsdag torsdagen den 20 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!